Varmt välkomna att fira högmässa här i Sankt Pauli kyrka idag, som är den 13:e söndagen efter trefaldighet. Vi gör som vi brukar göra numera, att vi kan hälsa på dem som sitter nära oss och vi vet vilka vi är. 13:e, så är det. Ja, och jag har en god medarbetare upplyst mig om att det inte är 13:e söndagen efter trefaldighet, utan 3:e efter 13:e dagen. Så ska det vara. Ja, tack för det. Stämmer alldeles utmärkt. Och välkomna också ni som nu lyssnar via församlingens hemsida, YouTube och på närradion. Första salmen idag är 238. Och det är förbön under nattvardsgången i samtalsrummet bak i kyrkan. Inger och eventuellt någon mer tar hand om förbönen idag. Det är också kyrkkaffe i St. Pauligården efter högmässan. Klockan 18 idag är det musikgudstjänst. Jag följer dig Herre med jublande glädje. Solosång, orgel och piano. Det står också mer i gudstjänstordningen på sista sidan. Men jag vill också påminna om att nästa söndag så är det gudstjänst för små och stora klockan 16 här i kyrkan. Kollekten idag, den går till Svenska Bibelsällskapet. Man skriver så här att barn är nyfikna och vetgiriga. Barn vill veta mer om Gud. Idag får vi vara med och göra Bibelns berättelser tillgängliga för barnen via Svenska Bibelsällskapets arbete i skolan, genom skolresurserna Bibeläventyret och Bibeln i skolan, i hemmen, genom tillhandahållande av olika barnbiblar och i världen, genom internationella bibelinsatser för barn i utsatthet. Ett mycket gott ändamål som vi förstår. Förra söndagens kollekt till Nordisk Östmission blev 13 574 kronor, vilket ju är ett mycket gott resultat. Bibelstudierna över apostlärningarna börjar på tisdag klockan 18:45. Det är Gunnar Holmqvist som leder dem. Några har frågat om det finns möjlighet att kunna dubblera de här så att även de som är lediga på dagen kan gå. Och Gunnar, han har lyssnat till detta och då blir det så att det blir på torsdagar då, varannan torsdag med början 26, 10:30 till 11:45 bibelstudium. Alltså samma som är på tisdagskvällen blir på torsdag före veckomässan 12:15. Det är inte riktigt exakt samma, men nästan. Månadsbladet för februari och nästa vecka i januari har kommit rykande färskt ur kopieringsapparaten, så det hanns inte bläddras med i psalmboken idag. Men det finns alltså tillgängligt och delas ut av kyrkvärdarna efter högmässan. Nu ska Markus säga någonting om Transtrand.
Ja, vi har ju ett antal år ordnat en fjällresa till Sälen och Transtrand, och så gör vi även i år. Vecka 12, den 22 till 26 mars, så sticker vi till Transtrand för lite skidåkning på både längden och tvären. Utför brukar vi hålla till i Lindvallen. Annars så kan man åka lite planare även vid Credos fjällgård i Transtrand där vi kommer bo. Jag och Mikael Holmlund och Johan Hylander kommer att hålla lite grann i trådarna kring detta. Gå gärna in på hemsidan och läs lite mer om det och anmäl er. Det är bra om ni gör det, om ni har tänkt att hänga på, så vi kan planera lite grann hur de här dagarna som vi ska ha tillsammans, hur de kommer att bli. Så vecka 12 till Sälen, en resa för alla åldrar i församlingen. Välkomna med.
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Låt oss bedja. Jesus, min Herre, dig vill jag älska, du som i döden älskade mig. Dig vill jag lyda, dig vill jag tjäna, giva mig villigt, Herre, åt dig. Giv mig, o Jesus, mer av ditt sinne. Gör mig barmhärtig, ödmjuk och mild. Giv mig mer kärlek, mod att försaka. Djupt i mitt hjärta prägla din bild. Amen. I Lukas evangeliets 6:e kapitel, vers 36, säger Jesus: Var barmhärtiga så som er fader är barmhärtig. Var barmhärtiga så som er fader är barmhärtig. Visst skulle vi vilja ha var och en ett mjukt och varmt hjärta som är fyllt av kärlek, som med glädje och utan förbehåll eller fördomar tar emot andra människor bara för att de är just människor. Ja, vem skulle inte vilja ha ett sådant hjärta? Ett hjärta som liksom via hjärnan sänder ut signaler till ögonen att se på medmänniskorna med samma kärlek som Jesus gjorde. Evangelierna är fulla av exempel på just detta, hur Jesus betraktade människor, eller rättare sagt såg människor och tog emot dem. Hans blick, hans röst fyllda av värme. Så skulle vi önska, och gör det nog också, att det var för oss också. Men när vi rannsakar oss så ser vi att det ofta är precis av motsatt slag. Vi är fyllda av rädslor för andra människor. Många gånger slår vi ner blicken, kanske inte låtsas att vi ser en människa som är av det lite mer besvärliga slaget närmar sig oss. Rösten kan hårdna i samtalet och så vidare. Ännu en gång denna söndag får vi gå till vår käre himmelske fader. Aposteln Paulus lär oss idag att vår fader är barmhärtighetens fader och all trösts Gud. Vi får till och med lov att välsigna honom för att han är just det. En genom allt god Gud som förbarmar sig över oss när vi kommer till honom. I evangeliet idag kommer en man som har en döende son liggande hemma. Han kommer till Jesus och ber att Jesus ska följa med honom och hela sonen. Och Jesus svarar lite förvånande: om ni inte ser tecken och under så tror ni inte. Det var i Kana detta hände, där Jesus hade förvandlat vatten till vin. Men mannen ber i sin nöd: kom innan mitt barn dör. Och Jesus säger: gå hem, din son lever. Och sonen blir helad i samma stund som Jesus säger detta. Jesus gav den här gossen livet åter genom helandets under. Högmässans inledning är också en stund för helande. För också med oss sker ett under att du och jag får ta emot syndernas förlåtelse, därför att vår himmelske fader lät sin son dö i vårt ställe. Och han gjorde detta just för att han är barmhärtighetens fader och all trösts Gud. Synden föder död, men Guds barmhärtighet ger liv. Låt oss därför be och bekänna. Gud, var mig nådig i din godhet, Tag bort mina synder i din stora barmhärtighet. Det är mot dig jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Vänd bort ditt ansikte från mina synder och befria mig från min skuld. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och gör mig på nytt frimodig och stark. Driv inte bort mig från ditt ansikte och tag inte din helige ande ifrån mig. Låt mig åter få glädjas över din frälsning och hjälp mig att villigt följa dig. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, så är i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla dina synder. Och denna förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi uppdrag, i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar. Herren vare med er. Låt oss bedja. Barmhärtighetens och tröstens Gud, förbarma dig över vår svaghet så att vi får kraft att tro på dina löften och kan leva trygga under ditt mäktiga beskydd. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi hör Herrens ord till oss idag på tredje söndagen efter trettondedagen, den tredje årgångens läsningar.
Jag läser ur andra kungaboken, femte kapitlet, verserna 1-4 och 9-15. Naaman, den arameiske kungens överbefälhavare, hade stort inflytande hos sin herre och var högt ansedd, eftersom det var genom honom som herren hade gjort arameerna segerrika. Men han led av spetälska. Under ett härningståg hade arameerna tagit en liten flicka från Israel som fånge. Hon kom i tjänst hos Namans hustru och en dag sa hon till sin matmor: om min husbonde bara kunde komma till profeten i Samaria, då skulle han bli botad från sin spetälska. Naman gick till sin herre och berättade vad den israeliska flickan hade sagt. Och Naman kom med sina hästar och vagnar och stannade vid profeten Elisas port. Elisa skickade ut en man till honom med denna uppmaning: far ner till Jordan och bada 7 gånger i floden, så ska din hud läkas och du blir renad. Men Naman gick därifrån i vredesmod och sa: jag hade trott att han skulle komma ut själv och stå där och ropa till Herren sin Gud och föra handen fram och tillbaka över det sjuka stället och så bota min spetälska. Är inte Avana Parpar, floderna i Damaskus, bättre än alla Israels vattendrag? Kunde jag inte lika väl bara där och bli renad? Förbittrad vände han sig om och gick. Men hans följeslagare kom fram och talade med honom. Fader, sa det, om det hade varit något svårt profeten begärt av dig, nog hade du gjort det då. Desto större anledning när han nu bara vill att du ska bada dig för att bli renad. Naman for då ner och doppa sig 7 gånger i Jordan, som gudsmannen hade sagt. Och då läktes hans hud och blev som ett barns, och han var ren. Han vände tillbaka till gudsmannen med hela sitt följe, gick fram till honom och sa: nu vet jag att det inte finns någon gud på hela jorden utom i Israel. Jag ber dig ta emot en gåva av din tjänare. Så lyder Herrens ord. Tackar dig.
Vi lyssnar också till dagens episteltext.
Så skriver aposteln Paulus till staden Korint. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud. Han tröstar oss i alla våra svårigheter, så att vi med den tröst vi själva får av Gud kan trösta var och en som har det svårt. Till liksom vi har fått en riklig del av Kristi lidanden får vi också riklig tröst genom Kristus. Har vi det svårt är det för er tröst och frälsning. Blir vi tröstade är det för att ni ska få den tröst som hjälper er att bära samma lidanden som vi själva. Vi har ett fast hopp när det gäller er. Vi vet att liksom ni delar lidanden med oss, delar ni också trösten. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
Gradualsalmen är 253. 253. Upplyft era hjärtan till Gud och ta emot dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Sankt Johannes. Jesus kom tillbaka till Kana i Galileen där han hade gjort vatten till vin. En man i kunglig tjänst hade en son som låg sjuk i Kafarnaum. När han fick höra att Jesus hade lämnat Judeen och var i Galileen sökte han upp honom och bad honom komma ner till Kafarnaum och bota hans son som låg för döden. Jesus sa till honom: om ni inte får se tecken och under så tror ni inte. Ämbetsmannen sa: Herre, kom innan mitt barn dör. Jesus svarade: gå hem, din son lever. Mannen trodde på vad Jesus sa och gick. När han ännu var på väg hem möttes han av sina tjänare som talade om för honom att pojken levde. Han frågade då vid vilken tid på dagen han hade blivit bättre och de svarade: igår, vid sjunde timmen lämnade febern honom. Då förstod fadern att det hade hänt just när Jesus sa till honom: din son lever. Och han kom till tro liksom alla i hans hus. Detta var det andra tecknet, och Jesus gjorde det när han hade kommit från Judeen till Galileen. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var ja, Jesus, vi tackar dig att du har lovat att vara med var och en av oss ända till dess tiden tar slut och evigheten bryter in. Nu ber vi dig att du genom din ande öppnar ditt ord för oss och våra hjärtan för ditt ord. Vi ber för söndagsskolan, söndagsklubben och för alla oss här som ska lyssna till predikan. I Jesu namn. Amen. I den gammaltestamentliga läsningen fick vi då höra om den store överbefälhavaren Naaman. Vi hör att han var chef för de arameiska styrkorna, och Aram kan vi säga är ungefär där Syrien ligger idag. Naaman refererar ju själv till Damaskus, som ju är Syriens huvudstad. Vi läser om denne man att han hade stort inflytande och var högt ansedd. Han påminner om mannen i kunglig tjänst. Inte så mycket den vi hörde om idag, men en annan man vars tjänare också var sjuk och låg för döden. En officer som kommer till Jesus när han befinner sig i Kafarnaum. Och han säger till Jesus: ja, jag är själv en som står under befäl. Och jag har många soldater under mig. Och säger jag till den ene gå, så går han. Och till den andra kom, så kommer han. Men i kunglig tjänst eller befattningshavare överhuvudtaget blir ju ganska snart vana vid att bestämma. Och Naaman, han stod direkt under kungens befäl. Han hade gjort karriär och verkligen lyckats inom sitt gebit. Skicklig militär, säkert också en stor förmögenhet som han hade skaffat sig genom plundringståg i form av både egendom, pengar och, som vi hörde i texten också, slavar som man tog. Men, står det i texten, det är ju förunderligt detta, att hur lyckade vi människor än blir i både våra ögon, egna ögon och varandras, så finns det någonting som inte är bra, som skaver. Naaman då, ansedd, rik, gjort karriär, god fysik, men, står det, han hade spetälska. Och det är väl så, hur mäktiga vi än blir, hur väl ansedda, hur bra vi än har det, så lever vi dock i en fallen värld. Och våra liv är inte en skyddad zon ifrån den fallenheten. Vi märker det på många olika sätt, i form av maktspel, orättvisor, en ohejdad rovdrift på skapelsen som vi skulle förvalta. Och detta är något som påverkar oss alla på olika sätt. I våra relationer, inte minst hemma, på jobbet, i skolan, där vi befinner oss. Så det där tillståndet av varaktig lycka eller harmoni, det kan vi liksom aldrig uppnå riktigt. För Naaman gav sig detta uttryck i sjukdom, spetälska, en med rätta fruktad sjukdom som ju dessvärre finns kvar än idag. Den sjukdomen börjar med små utslag för att så småningom leda till att olika kroppsdelar liksom äts upp inifrån, och som till slut också leder till döden. Det här visste Naaman och alla andra. Det fanns ingen bot. Det kunde ta längre eller kortare tid, men slutet blev alltid detsamma, och det var inte något vackert slut. Väldigt plågsamt. Nu vet ju inte vi hur många som visste om detta, men i Naamans hushåll i alla fall fanns det en liten flicka bortrövad från sin familj i Israel, kanske hela familjen. Och trots sin låga ålder så hade hon varit väldigt receptiv och lyssnat till vad som hade sagts runt omkring henne när hon var liten. Hon hade lyssnat till säkert berättelsen om jordens skapelse, om Abraham, om patriarkerna och så vidare. Men katastrofen hade slagit till. Hon hade blivit bortrövad och tagen som slav under någon av de arméer som Naaman var överbefälhavare för. Och så hade hon kommit till Naamans hem. Den här lilla flickan är ju ett verkligt föredöme för oss. Hon kanske hade gått i lördagsskolan under sabbaten och som sagt lyssnat till berättelserna om Guds handlande genom historien. Hört om profeten Elia och som vi förstår av texten verkligen om profeten Elisha. Han var verksam i ungefär 60 år och gjorde ett stort avtryck. Hon får i all sin litenhet vara ett redskap just där hon är. Vi kunde nog trott att hon skulle vara bitter, säkert ledsen, sorgsen, tagen från sitt hem som slav. Men hon söker det bästa för det hem hon har kommit till, och detta får stor betydelse. När våra hjärtan är barmhärtiga så söker vi det bästa för de människor vi har runt omkring oss och de sammanhang som vi är i. Naturligtvis var den här lilla flickan ingen fullfjädrad teolog, men hon har dock lyssnat till Guds ord, tagit det till sitt hjärta, och nu berättar hon för Namans hustru om profeten i Samaria. Han kan bota. Hon berättar någonting därför att hon har något viktigt att säga. Och för Naman är detta någonting livsavgörande, ska det visa sig. Också vi får vara som den här lilla flickan. Att lyssna i tro och be Gud om att visa oss när det är dags att säga någonting och då inte vara försagda. Vittnesbördet om Jesus, den här söndagens ämne, är att Jesus skapar tro. Vi gör inte det, men han kan använda oss som sina redskap för att vi kan få vara budbärare till någon annan människa om det som är fullständigt livsavgörande i livet. Naman, han har förtroende för sin hustru. Han lyssnar till henne och så får han ett brev av sin chef, kungen i Aram, som han ska ge till Israels kung. Det här var inte med i texten idag. Men jag kan berätta att han rustar sig väl. Han tar med sig gåvor, 10 talenter silver, 6000 siklar guld och 10 högtidsdräkter. Så kommer han till Israels kung som tror att det här är en krigslist. Därför att i brevet från kungen i Aram står det så här: med detta brev sänder jag min tjänare Naman till dig för att du ska bota honom från hans spetälska. Kungen i Israel blir oerhört upprörd. Han river sönder sina kläder och så tänker han så här: tror han att jag är en gud som kan bota? Han söker sak med mig, och så hetsar han upp sig alldeles väldigt. Det här med mellanmänsklig kommunikation, det är svårt. Men ryktet sprider sig runt omkring Jerusalem, eller där kungen befinner sig. Och Elisha hör detta också. Han skickar bud till Israels kung och så säger han: skicka Naman till mig, skicka honom till mig. Och så kommer vi till den här scenen som är ju helt anslående. Vi kan föreställa oss när hela Namans följe med hästar och vagnar och tjänare, alla dessa gåvor, och självaste överbefälhavaren sitter där i en av vagn med mycket guld på axlarna. Ni har säkert sett vår ÖB Mikael Budén nu när han blir intervjuad. Han har också mycket guld på axelklaffarna. Så stannar hela detta följe till vid Elishas hus. Och så inträffar detta dråpliga att Elisha kommer inte ens ut för att hälsa på Naman. För Elisha är också en sån som har människor som han kan bestämma över. Så han skickar ut en underhuggare med ett väldigt enkelt recept på bot. Naman ska bada 7 gånger i Jordanfloden. Detta passade inte överbefälhavare Naman överhuvudtaget. Och nu kommer vi här till the crucial point, liksom avgörandet. För vad är det Naman säger nu då? Johanna hade redan tänkt på hur detta skulle gå till. Han säger det. Jag hade trott att han skulle komma ut själv med bön och handpåläggning på det sjuka stället. Vi får väl ändå ge överbefälhavaren Naman detta, att han faktiskt tog den lilla flickan på allvar. Han lyssnade. Han var beredd att ge av sin tid och sin rikedom. Han kunde ju det, rik som han var. Och goda ledare lyssnar till dem som är med honom eller henne. Men här gick gränsen. Ödmjukheten sattes på prov och överbefälhavaren ville inte vara med längre. Han visste hur det skulle vara och han satt liksom fast i det också. Han kunde inte tänka om. Också detta kan ju vara ett budskap riktat till oss. Vi som så ofta vet hur saker och ting ska vara. Risken med att sitta fast i ett bekvämt tankemönster är ju kanske att vi inte riktigt märker när det nya kommer till oss. Vi får ställa oss frågan, vad är det här och nu, i vår tid, i vår situation som Herren vill ge oss? Det kanske är någonting vi redan har, men som vi inte riktigt ser eller har uppmärksammat. Det kan ju vara andens gåvor på ett mer fullödigt sätt än vad som är nu. Bara för att nämna ett exempel. Att vi får leva öppna för den verklighet som Gud ger oss varje dag. Det kan också vara någonting annat. När Jesus predikar i Nasarets synagoga tar han faktiskt Naman som ett exempel på den inskränkthet som de skriftlärda och fariseerna hade. De kunde inte tolka Jesu ord där om att Guds rike nu var nära, för de hade bestämt sig för ett enda tolkningsmönster, och då missade de att Messias hade kommit i Herren Jesus Kristus. De missade målet, kan man säga. Vi har alla berättelser i Nya testamentet om där Jesus möter många människor som redan visste hur det skulle vara. Men Jesus gjorde på ett helt annat sätt. När han gästade människor, tog till och med människor som ansågs orena. Vi får be, också vi, om ett öppet sinnelag för var och en av oss och för vår församling att finna de vägar som Herren vill leda oss till. Det som nu också, för att återgå till texten här, det som retar upp Naman alldeles väldigt verkar vara att han ska bada i Jordan 7 gånger. Och redan vid den här tiden, det har jag läst på lite grann, var det känt att Jordan inte hade särskilt klart vatten. Tvärtom, det var grumligt. Och när jag var på resa i Israel första gången och guiden sa i bussen, nu kommer vi snart att åka över Jordanfloden, så blev jag verkligen överraskad. Jag hade ju tänkt mig, apropå det här att föreställa sig i förväg, skulle vara lite grann som Göta älv ungefär. Men i själva verket påminner den väldigt mycket om Grönån som rinner genom Skepplanda. Så om ni inte kommer till Jordan någon gång så kan ni åka till Skepplanda och titta på Grönån. Då får ni en uppfattning om Jordan. Det här blir i alla fall Naman väldigt upprörd över. Så här, nästan så att han vänder och åker hem. Så nämner han 2 floder ifrån sitt eget hemland. Och namnen säger någonting om kvaliteten på de här 2 floderna. Avana var känd för sitt klara och friska vatten. Den kallades av grekerna för guldströmmen eftersom det var ett sånt härligt flöde där. Parpar betyder snabb helt enkelt. Ett snabbt flöde av friskt vatten. Men Jordan, grumligt och lite sakta flödande vatten. Så när det gäller att tvätta sig ren kan vi nog förstå Naman att floderna i Damaskus var bättre lämpade. Det här var verkligen inte vad han hade förväntat sig. och han blir förbittrad. Han kan påminna lite om Jona, ni vet, som sitter och muttrar under den där busken och är sur över att inte Herren Gud förgör hela Nineve med eld och svavel. Men Gud är ju barmhärtighetens fader och alltrösts Gud. Han bestämmer sig för att skona de där 120 000 invånarna. Men i Namans fall tar hans tjänare till orda och säger: men fader, kallar han Naman, om det hade varit något svårt som profeten hade sagt, då hade du gjort det. Men det här är ju hur enkelt som helst, att bada 7 gånger i Jordan. Och Naman lyssnar. Han var en bra karl på det sättet. Han ödmjukar sig. Är det inte lite märkligt det här egentligen? Att om vi får en svår uppgift så kan vi nog vara lite mer benägna att göra det. Om bönelivet hade krävt någon avancerad yogaställning, då kanske vi hade tyckt att det var lite fint. Det kanske hade ökat Guds närvaron i andakten. Eller om vi fick höra att om vi går alla 80 milen från Saint-Pierre-du-Pont till Santiago de Compostela, då kommer effektiviteten i bönelivet att öka med 27%. Klart vi hade gått då. Istället får vi bada i Jordan. Vi inbjuds till någonting som är väldigt enkelt. Att vara med Herren och inför honom i bön. Jesus säger ju: när du ber, går du in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då skall din fader som ser i det fördolda belöna dig. Var rädd om ditt hjärtas bönerum, för där möter du Herren varje gång. När du ber honom om ett möte så är han där med dig. Ta fram din bibel, läs bibelordet, be om andens ledning. Förtrösta på att Jesus är dig med dig och att din fader ger dig det som du behöver. Det är inte svårt, men det är nödvändigt för ditt andliga liv. Tänk om nattvarden skulle vara sådan att prästen var tvungen att ha vissa kvaliteter eller göra vissa andliga övningar för att kunna ladda upp med någon form av andlighet. För att sen kunna åstadkomma att brödet och vinet skulle bli tillräckligt välsignade. Vilken mardröm det hade varit. Hur skulle vi kunna ha litat på att det verkligen blev på det sättet och inte bara ett bländverk? Det skulle vi inte kunna. Det är därför när vi ber och läser Guds ord så är det han själv som åstadkommer att brödet och vinet verkligen blir Kristi kropp och blod. Någon större välsignelse kan vi inte ta emot än att Jesus själv kommer till oss. I nattvarden, i vår andakt, i all dess enkelhet så väljer Herren att vara med oss. Jesus säger: saliga de ödmjuka, de skall ärva landet. Ja, himmelriket, Guds rike är nära. Och det fick Naman också erfara när han klev upp ur Jordan den 7:e gången. När han doppade sig så används det hebreiska ordet tabal, som betyder att verkligen sänka ner och bli helt övertäckt av vatten. Så det Naman gjorde, det gjorde han helhjärtat. Och som sagt, när han för 7:e gången steg upp var hans petälska borta. Och det är väl inte allt för långsökt att tänka sig att han var lite ärrad också av alla strider i sin långa karriär. De var tydligen också borta. Han fick mer, ännu mer än han hade bett om och förväntat sig. Precis som vi också får. Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens. För att ge er en framtid och ett hopp. Dopet i Jordan. ett dop till döden för oss alla. Den här söndagen knyter ihop de här tre söndagarna nu. Den första söndagen efter 13 drag handlar om Jesu dop i just Jordan, där han går ner i tidens och syndens ström för allas vår skull, hur han blir invigd till att vara hela världens frälsare. Förra söndagen handlade det om livets källa som flödar fritt efter det att Jesus har försonat våra synder. Och denna söndag handlar det om hur vi i ödmjukhet får lära oss att ta emot, ständigt ta emot trons liv av Jesus och förvänta oss att bli tagna i anspråk av honom på det sätt han vill och att förvänta oss stora ting av honom. Han vill göra oss ödmjuka och barmhärtiga. Ödmjuka hjärtan är ett gott och stort vittnesbörd om vår tro för människor i vår närhet. Med profeten Jesajas ord: se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Jag ska göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen. Naman kom en bra bit på väg för att den lilla flickan vågade ta till orda. Hon hade något att säga. Läs gärna mer om Elisha i andra kungabokens andra kapitel och fortsättningen. Inte minst för på den här berättelsen om vad som händer när Naaman då kommer tillbaka till Elisha, lovprisar Gud och vill ge stora gåvor till Elisha. Nu ska vi sammanfatta den här predikan genom att slå upp psalmboken och sjunga en enda vers. 212, vers 3. Om den lilla flickan och Naaman skulle man kunna tänka sig. 212, vers 3. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Låt oss stå upp och bekänna vår heliga kristna tro. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är, och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den helige ande av jungfrun Maria och blivit människa, som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven, som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida, därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall vara någon ände, och på den helige ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras, och som har talat genom profeterna, och på en enda helig, allmänlig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar de dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen. En ny påminnelse om vår dödlighet lämnas oss idag, då härmed tillkännagives att två av församlingens medlemmar har avlidit, nämligen Barbro Lilian Brännström, död en ålder av 79 år, en månad och 4 dagar, samt Hildur Birgit Viola Henrysson, 95 år, 11 månader och 22 dagar. O Gud, du som är barmhärtighetens fader och all trösts Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din kärlek. Amen. Förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen.
Vi ber. Gud, du som älskar varje människa och ger oss tro till glädje och till kraft, till dig kommer vi med vår bön idag. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför. Gud, hela världens liv vilar i din hand. Och du har lovat att aldrig sluta att älska din skapelse. Vi ber för alla människor som hoppas att du finns. Var tydlig för dem och hjälp dem att växa i sin tro. Låt vår tro fördjupas och låt oss växa i vår frimodighet. Vi ber för alla som kämpar med tvivel. Tack för att du bär oss i nöden. Tack för att du ger oss trons gåva. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför. Vi ber för vår församling här i St. Pauli. Tack för att du alltid finns närvarande hos oss i verksamheter och i gudstjänster. Vi ber att vår gemenskap här alltid ska vara öppen och välkomnande. Hjälp oss att vara lyhörda så att människor som söker dig kan känna samhörighet och respekt. Ge oss mod att våga öppna oss för varandra, både med tvivel och med tro, så att vi hjälper varandra att växa. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Gud, vi ber att du skapar en växande tro i var och en av oss. Tack för att du bär oss i tvivlets stund. Hjälp oss att lita på din kärlek som aldrig tar slut. Lär oss att hålla fast vid de redskap för vårt andliga liv som du har gett oss i ord och sakrament. Idag ber vi särskilt för Pärnu Jakob i Estland och Mekane Jesus i Addis Abeba. Led dem i deras arbete. Vi ber för Sina och för dem som fattar beslut kring hans situation. Så ber vi Gud för dem som särskilt har bett om vår förbön. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Lovad vare du som är barmhärtighetens fader och all trösts Gud. I Jesu namn. Amen.
Offertoriesalmen är 390, verserna 5 till och med 8. 390 från vers 5. Herre, av ditt ger vi åt dig. Ta emot oss och våra gåvor för Jesu Kristi skull. Amen. Upplyft era hjärtan till Gud. Vi upplyfter våra hjärtan. Låt oss tacka Gud vår Herre. Halleluja.
Ja, sannerligen du ensam är värd vårt lov. Allsmäktige Fader, helige Gud, dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Han är din härlighets återsken och ditt väsens avbild. I honom uppenbarade du din härlighet för världen. Den som följer honom vandrar inte i mörkret, utan har livets ljus. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga.
Lovad är du, himmelens och jordens Herre, så älskade du världen att du gav den din enda son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Vi tackar dig för den frälsning du berättat oss inom Jesus Kristus. Sänd din ande i våra hjärtan att tända och bevara en levande tro. Helga också inom din ande detta bröd och vin, gåvor av jordens frukt och människors arbete som vi bär fram inför dig, och låt oss genom dem få del av Kristi kropp och blod. Vår Herre Jesus Kristus, i den natt då han blev förrådd, tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungen och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungen och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Stort är trons mysterium, din... Helige Fader, vi firar denna måltid till åminnelse av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Av livets bröd och välsignelsens bägare ger du oss att äta och dricka in till den dag då han kommer åter i härlighet. Vi ber dig, se till hans fullkomliga och eviga offer med vilket du har försonat världen med dig själv. Låt oss alla genom den helige ande förenas till en enda kropp och fullkomnas till ett levande offer i Kristus. Genom honom och med honom och i honom tillhör dig Gud Fader allsmäktig i den helige andes enhet. All ära och härlighet från evighet till evighet. Amen. 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 Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid var med er alla. Vid kommunionen är vi så att vid sidostationen går man fram i sidan, hit till altaret går man i mittgången och tillbaka i sidorna. Kom, nu är allt redo.
Vi sjunger ur psalmboken, börjar med nummer 767. Nummer 690.
Intet kan mig skilja från Guds kärlek, mig skilja från Guds nåd. Varken liv eller död, icke djupaste nöd, kan mig skilja från Guds kärlek. Intet kan mig skilja från Guds kärlek. Intet kan mig skilja från Guds nåd. Varken liv eller död, icke djupaste nöd, kan mig skilja från Guds kärlek. Intet kan mig skilja från Guds kärlek. Intet kan mig skilja från Guds nåd. Varken liv eller död, icke djupaste nöd, kan mig skilja från Guds kärlek.
Nummer 703.
Förundrad av din kärlek.
Vi har nu tagit emot Herren Jesus Kristus, hans kropp och hans blod. Han bevar oss till evigt liv. Låt oss tacka och be. Barmhärtighetens fader och all trösts Gud, med brödet och kalken ger du oss del av den härlighet som din son har uppenbarat. Styrk genom dina gåvor vår tro och ge oss del i himmelrikets måltid. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Slutsalmen idag är nummer 8. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss gå i frid och tjäna Herren med glädje.